Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Först, myten. Niklas Adelbert, Victor Jakobsson och Sebastian Siemiatkowski står på en scen på Handelshögskolan i Stockholm för att pitcha en företagsidé. Ingen av dem känner att de riktigt hör hemma på skolan.
Ja, men alltså, Handels är ju en någon slags tummelplats, häckningsplats för den ekonomiska eliten i Sverige.
Det är Jonas Malmborg som berättar den här myten. Han berättar ganska mycket annat också i sin bok Den stora kreditfesten. De här tre personerna tillhör inte den ekonomiska eliten i Sverige. De har andra bakgrunder. Men de har på ett eller annat sätt varit A-barn. Och de har hamnat på Handels för att det är där man ska gå. Och det är där som de först ramlar över det faktum som ska bli grunden för det företag de pitchar på scenen.
Den genomsnittliga amerikanen har ju 3 kreditkort. Och det här upptäckte ju Sebastian Siemiatkowski och Victor Jakobsson tidigt när de skrev en uppsats. Sverige är ju liksom jungfrulig mark på det sättet att vi är så dåliga på var så dåliga för 20 år sedan nästan att konsumera på kredit.
Mellan den här uppsatsen och att de går upp på scen så har det hänt andra saker också. Siemiatkowski har tagit ett mer eller mindre ofrivilligt studieuppehåll.
Och tvingas jobba som säljare på ett finansföretag i Uppsala. Och ser då att det finns ett problem i marknaden. Det finns ett problem för små och stora e-handlare att ta betalt, att få betalt. På samma sätt som det finns ett problem för den enskilde e-handlande konsumenten att beställa saker på ett säkert och tryggt sätt.
Allt landar i skapelsemyten. Scenen som utspelar sig på scenen när de 3 unga männen ska pitcha det företag som då heter Kreditor.
På scenen så sitter en jury med Stefan Persson, Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius. Och de presenterar idén till Kreditor då, som de då kallar bolaget, och blir sågade jämst med fotknölarna. Men de låter sig inte nedslås. Likt Rocky Balboa så reser de sig upp och bestämmer sig för att jobba ännu hårdare på den här idén och fullföljer den och tar revansch på hela det etablerade svenska näringslivet.
Och alltså, myt hit och myt dit. Det här på Handels, det har hänt. Och det de säger att de ska göra sen, efter fiaskot på scenen, det gör faktiskt Klarna. För det är såklart Klarna som Jonas Malmborg pratar om. Klarna jobbar ännu hårdare. De tar revansch på det svenska finansiella etablissemanget. Men de gör massa andra saker också. Saker som vi ska prata om idag. För Klarna är inte bara ett företag där man kan köpa saker på faktura. De är företaget som har blivit symbolen för en förändring av ett samhälle. De är bolaget som ridit på vågen av och själva skapat beteendet att köpa först och betala sen. En urgammal idé som gjort Klarna till ett av Sveriges mest framgångsrika företag, som gjort dem till ett älskat bolag, ett hatat bolag och ett bolag som nu kan stå inför en enorm förändring. Det bolaget och samhället det verkat i efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ... spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Idag, historien om Klarna med Jonas Malmborg, som passande nog skrivit en bok som heter just Historien om Klarna. Boken heter också Den stora kreditfesten, men hade jag sagt det direkt så hade den där meningen blivit mycket sämre. Vi har redan fått myten. Tre killar som inte passade in på Handels som pitchade ett bolag som skulle underlätta e-handeln med den enkla idén att man skulle kunna betala sina köp enkelt utan att deala med att slå in kortuppgifter i det vidriga PayPal. Vi ska komma ihåg hur otroligt oanvändarvänligt e-handel var på den här tiden. Finansliten gillade inte idén, men killarna lyckades ändå. Och en sak som känns viktigt för att förstå den där myten och kanske Klarna-storyn i stort, det är vilket Sverige som den växer fram i. Vilket Sverige som Klarna, förlåt, kreditor, skapas i.
Ja, men det är ett Sverige som är ganska stukat efter dotcom-kraschen. Fortfarande tar ju ett bra tag. Först kom dotcom-kraschen och sen kom 9/11. Svensk ekonomi var rätt stukad. Den svenska riskkapitalbranschen var ju ordentligt stukad efter det. De här tre grundarna av Klarna har ju själva sagt att det var en tid i ekonomin då man inte gick runt och drömde om att bli entreprenör, utan gick man på handel så drömde man om att bli managementkonsult eller corporate banker.
Trots det så blev de alltså entreprenörer. Och i grunden så har ju affärsidén, den betalmässiga innovationen, varit konstant hela vägen från början. Men att säga att alla varit emot dem hela tiden, det är helt enkelt inte sant.
Man hittade en tidig investerare i form av Jane Wallerud som hade gjort en del pengar på ett telekomföretag. Hon trodde stenhårt på idén eftersom hon är storvuxen. Hon är lång, hon har stora fötter som hon förklarade för mig. Och då kan man inte gå i vanliga konventionella klädbutik på samma sätt om man ska hitta sin storlek, utan då är man hänvisad till nätet. Så hon fattar hur problematiskt det är att vara e-handlande konsument i Sverige. Och hon ser dessutom med sin programmerarblick att det här ska byggas i ett programmeringsspråk som heter Erlang, som har utvecklats på Ericsson i Kista för att managera stora komplicerade telefonväxlar digitalt. Och hon har dessutom ett gäng tekniker, gamla kollegor som är halvt om halvt arbetslösa, som hon sätter då på att bygga hela Klarnas system. Det blir väldigt bra, det blir väldigt effektivt, det blir kostnadseffektivt. Och man liksom bygger en väldigt, man bygger ett robust tekniskt system som jag tror inte att någon hade kommit på att det skulle byggas på det sättet om det inte hade varit Jane Wallerud, just med sin, med sitt förflutna inom programmering och just sitt förflutna på Ericsson.
Med det här systemet på plats och kanske framförallt med pengarna på plats, så finns det bara en väg framåt för Klarna. Tillväxt.
Då är det hårt krängande som gäller. Då går man och köper ett gäng H&M-kostymer som man sprättar bort H&M-lappen på i innefickan. Och sen är det ut och nasa. Och det är allt från pärlplattetillverkare i Västerås till liksom underklädesgrossister i Borås som man kontrakterar.
Och det man säljer till företagen, det är inte så himla olikt det Klarna som vi känner och älskar, frågetecken, idag. Man klickar i sina köp, skriver in sitt personnummer, får hem paketet och i paketet så ligger en pappersfaktura. Det är väl kanske skillnaden mot idag då.
Men sen har man ju redan från början så har man ju liksom färdplanen klar. Man vill börja med en avbetalningslösning. Man vill börja med en lösning där man kan skjuta upp fakturan. Så att den första idén är en betaltjänst, en fakturatjänst. Men nästa steg är ju liksom att bli ett finansföretag. Så att det drar ju åt någon slags light bank från första stund.
Timingen för det som Klarna gör är inget annat än perfekt. Konsumenterna förstår idén, e-handlarna slipper nu ta kreditrisken som uppstår vid en efterskottsbetalning. Den tar ju då istället Klarna. Till skillnad från andra tech-startups, det är så Klarna nu beskrivs snarare än som kreditor, det sega fakturabolaget. Till skillnad från andra tech-startups så kan Klarna efter redan ett år visa upp vinst. Och sen vill man bli en bank.
Man vill bli en bank kring, ja, när man har varit uppe i och kört verksamheten i 3-4 år kan man säga. Då inser man att det är mycket smartare, mycket billigare att ta in kapital via inlåning istället för att hela tiden gå och låna pengar på banken. För jag menar, Klarna är ju en, man lånar ju ut pengar till köp. Och det är pengar som man oftast får tillbaka med en liten ränta och några avgifter och sånt där. Man tar en enorm kreditrisk och man betalar ganska hög ränta till banken i början.
Enda kruxet med att bli bank är att man behöver det som i Sverige kallas för bank och troj. Det går ut på att man ska följa en mängd olika regler. Klarna löser det här till slut. Och med bank och trojen så kommer en av två statliga innovationer som Klarna ska bli väldigt beroende av. Den statliga insättningsgarantin. Men mer om den strax.
En annan statlig innovation, svensk statlig innovation ska vi säga, det är att när man inte får betalt vare sig via påminnelsefaktura eller inkassofaktura, ja då kan man skicka ärendet till den statliga indrivningsmyndigheten, Kronofogden. Och det Systemet finns ju inte riktigt med en statlig myndighet som driver in olika skulder på samma sätt i USA, Storbritannien, Tyskland. Det är ju något helt fantastiskt.
Det här hänger ihop med att Klarna också blivit en indrivningsverksamhet. Det finns ju ett berömt läckt klipp på Niklas Adelbert där han pratar om att den bästa Klarna-kunden är den som betalar först när ärendet gått till inkasso. Ett inkassobolag som Klarna äger. Man har tidigt ingen ledarfigur på Intrum Justitia med sig i Klarna. Men okej, den här andra statliga innovationen då, insättningsgarantin. Klarna använder den på flera sätt. Dels så gör den att man kan erbjuda bankkonton och konton som faktiskt ger ränta. Det här är ju under nollränteåren, så att ett konto som ger ett par procents avkastning är typ unheard of, men inte hos Klarna. För ett par eller tre eller kanske till och med 4% ränta på ett konto är ändå betydligt billigare inlåning för Klarna än vad de kan få på obligationer och banklån. De fattar snart att det är det här som är den stora geniala affärsidén. Att låna in pengar av kunder och sen låna ut dem till kunder. Och med den här idén så kommer det också marknadsföring. För det som insättningsgarantin betyder är att staten, svenska staten, garanterar dina pengar upp till en dryg miljon. Snart börjar Klarna med stora annonskampanjer över hela världen. Dina shoppinglån, svenska staten garanterar dem.
Ja, man använder det hela tiden, varje dag. För att de lån som tas upp, de krediter som utfärdas till arbetslösa, ensamstående mammor i trailerparks i USA som konsumerar på nätet, eller en student i Hannover i Tyskland, när de köper någonting och därmed lånar pengar av Klarna, så garanteras det av dig och mig som svenska skattebetalare. Alltså sparare i de här marknaderna som Klarna finns på informeras ju om att sätter du in pengarna på väljer du att spara hos Klarna, alltså biffar upp deras balansräkning, då är pengarna garanterade av svenska staten.
Det här är ju ingen uppgång och fall historia. Snarare en uppgång och lite mer uppgång historia. Men det finns motgångar för Klarna.
Ja, men dels hade de, kan man väl säga, hatar det ordet, men strukturer, för det är så himla diffust vad strukturer, men man kan väl säga så här, olika konsumentbeteenden i olika länder hade man emot sig. Till exempel i Tyskland så var man väldigt skeptisk till att köpa saker på kredit och på avbetalning. Tyskland är ett sparande land där du har kontanter och det finns en liksom aversion mot kreditkort och sådär. Av förklarliga skäl. Så det var ett stort problem. I Frankrike till exempel skulle man gå in men drog tillbaka för att juridiskt visade sig Frankrike, det var väldigt svårt liksom att lansera en kredittjänst i Frankrike. Men annars har man väl haft, alltså någon slags, om vi ska prata grindvakter, så har man väl haft framförallt stora butikskedjor har man haft emot sig. Som såg att det här utmanade deras affärsidé om fysiska butiker där man betalade för produkten, man prövade ett par skor och sen köpte man dem.
Det finns en story om ett annat svenskt bolag, Spotify, som Klarna ofta jämförs med. Storyn handlar om hur Daniel Ek och Sean Parker övertygar de amerikanska skivbolagen att acceptera Spotifys deals. Det är någon insiderkälla som låtsas tänka efter när han ska berätta storyn och så säger han "Oh, I know what it was. Money." Och lite så är det med Klarna också. Klarna är en prutbar tjänst. Kanske inte för pärlplatteförsäljaren i Jönköping eller vad det nu var. Men för H&M är det prutbart. För Uniqlo, för Ikea, för ASOS där Klarna blir payment partner och vars stora ägare Anders Holst Paulsen också äger en bit av Klarna. Och Klarna bara växer och växer. Trots att de inte längre gör vinst, åren med svarta siffror är ett minneblott, så värderas bolaget högre och högre. När man förvärvar Price Runner så värderas Klarna till 390 miljarder kronor. Europas högst värderade startup. Sen dess så har man tappat betydligt. Och framtiden för den svenska framgångssagan är plötsligt osäker. För nu har det börjat växa fram ett Klarna-hat där ute. Efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!
Klarna har blivit Europas största startup. Man har fått med sig de stora retailfirmorna på sin sida. Man har fått in en väldig massa kapital också. Man har bland annat fått med sig Sequoia Capital. Idag kanske mest känd för att de har gått in en massa pengar i FTX. Så där investering. Samtidigt som det här har hänt så har också kritiken mot Klarna växt. Unga köper saker som de inte har råd med hjälp av Klarna. Klarna har blivit rovfåglar som cirkulerar över kunder som inte vet bättre än att skuldsätta sig för konsumtion. Att betala sen legat som förvalt alternativ vid utcheckning blev symbolen för ett osunt konsumtionssamhälle. En seriös betalförmedlare borde välkomna möjligheten till eftertanke, sa dåvarande finansmarknadsministern Per Bolund. Och på det stora hela så är den konsumistiska nu-nu-nu-mentaliteten som Klarna på något sätt förkroppsligar kanske inte helt i linje med klimatförändringen heller. Kort sagt,
det finns ett Klarna-hat där ute.
Och frågan någonstans är det här rättvist?
Både ja och nej. Alltså jag tycker att Klarna, man ska inte glömma att det är en fantastisk resa man har gjort. Det finns ju jättemånga supernöjda Klarna-konsumenter där ute. Men sen tror jag att man i den tidsanda som har rått och vår brist på liksom upplysning av unga konsumenter med hård, i kombination med hård marknadsföring och någon slags ett kreditsamhälle som liksom har gått över styr, där man de facto som liksom de nationalekonomiska förutsättningarna har sett ut, så har det ju varit korkat att spara, mycket smartare att konsumera, investera här och nu. Men det är klart att det går ju också att läsa sig till, som jag har gjort i min research, att man har ju haft också spår av liksom cynism när man har sett att de bästa konsumenterna, det är de som har en ojämn inkomst, som kanske inte har de förutsättningarna, de ekonomiska förutsättningarna att konsumera, men som ändå vill ha grejerna. Och det kan jag ju tycka är ganska cyniskt, liksom, att man vill ha få studenter eller visstidsanställda liksom konsumera som om de vore heltidsanställda höginkomsttagare. Och det är inte alltid schysst.
Hur mycket det beror på det här är svårt att säga. Men Klarna är inte längre den värderingsdarling som de tidigare varit. Det pratas numera om en värdering på pissiga 200 miljarder kronor. Man har tagit in pengar till betydligt lägre värdering än så också. Det makroekonomiska läget är såklart en sak. Att nollränteåren är över gör ju då att Klarnas sparkonton inte ser lika attraktiva ut längre. Och bolag som inte verkar kunna bestämma sig för om de ska gå med vinst eller förlust är inte lika attraktiva för investerare längre heller. Konsumenter har mindre pengar att bränna även om de betalar senare. Och dessutom, det som Klarna någonstans var på väg att bli ett tag, ett dataföretag, det var kanske inte riktigt värt lika mycket som man trodde.
Ja, men det var jag väldigt intresserad av när jag började skriva boken. Att nu ska jag försöka förstå vad Klarna är för liksom big data-bolag och hur mycket de vet om varje konsument.
Och svaret är jättemycket.
Svaret är obehagligt mycket, skulle jag säga.
Ja.
Mer än vad ICA känner till om dig som ICA-konsument.
Då ger ändå ICA jättebra rekommendationer och personliga rabatter och sånt där till mig.
Ja, exakt. Och skillnaden är ju, ICA vet precis vad du handlar och när du handlar. Om du handlar på extrapris och på kampanjer och sånt där. Men ICA vet ju inte vad du är sugen på, var du står, vilka ostar du står och liksom tummar på och tänker att du kanske ska köpa. Och ICA är inte jättebra på att säga, ja, men nu har Gunnar köpt 3 sorters ostar, då ska vi föreslå en speciell fikonmarmelad och ett dessertvin till det. Men det vet Klarna, om du köper ett par liksom gråa sneakers, då kommer de utifrån sin data föreslå att du även ska köpa ett par matchande byxor och kanske en college-tröja som funkar bra till.
Mm. Men tänker du att den här hiskeliga uppåtväggarna värderingen, kommer den av en övervärdering av data, så att säga?
Ja, det tror jag. Den kommer av en övervärdering av data och den kommer från en övervärdering av den här liksom transformationen som vi ser. Det är klart att man ska värdera den högt, men det är en för hög tilltro till den. Mm. Och sen tror jag också man, alltså det bygger på någon slags tro hos investerarna att vi vet inte riktigt vad nästa steg, men vi tror att det blir något liksom fantastiskt, vad man kan göra av all denna data och liksom hur man kan kapitalisera på all data.
En sak som är svår att bedöma med Klarna och den här kredithetsen som bolaget fått bli symbol för, det är hur mycket av det här beteendet har Klarna skapat och hur mycket har de ridit på beteendet. Lånar folk pengar till konsumtion för att Klarna finns? Eller är det kanske så att belåna sig för andra saker har varit det enskilt bästa beslutet du kunnat fatta de senaste 10 åren?
Det är verkligen inte bara 20-åringar som har gått berserk när det gäller att överkonsumera och på kredit, utan det är ju hela samhället har gjort det. Och någonstans är det väl så att vi alla lever, vi lånar av framtiden. Vi konsumerar ju både det ena och det andra liksom, över våra tillgångar mer än vad jorden klarar av. Den som är utan skuld kastar den första stenen liksom. Men det är ju någon slags bild, med risk för att låta lite pompös, så är det väl så att vårt samhälle just nu överkonsumerar på kredit.
Men okej, bolaget som gör det här lättare än någonsin att göra då, Vad ska hända med det? Jonas Malmborg har några idéer. Han tror att de nog kommer försöka utöka sin verksamhet. Vilja äga hela värdekedjan, som det så fint heter inför tiden. I klartext, köpa ett försäkringsbolag och ett fraktbolag. Jonas Malmborg tänker också att fler än ASOS kommer vilja bli delägare i Klarna. Att det ligger i de stora retailbolagens intresse att äga en bit av bolaget som hanterar alla pengar. Men det som det pratas om mest nu för tiden kopplat till Klarna, börsnotering, det tror han inte alls på.
Det pratas ju i tid och otid om det, och Siemiatkowski pratar om att bolaget ska sättas på börsen. Men jag är inte så säker på det. Jag tror att det kanske är ett spel för gallerierna. Jag har lite källor som vill göra gällande att det, liksom, det pågår inget förberedelsearbete just nu för någon slags börsintroduktion. Utan...
Vilket låter helt sjukt, för det är en total mardröm såklart att sätta så här stort bolag på börsen.
Ja, absolut. Det krävs alltså många konsulter. Ja. Många konsulter. Alltså, det är möjligt att helt plötsligt så pang boom så sätts de på börsen, men jag är inte helt övertygad om det. Förr eller senare kommer de på börsen, men det kan dröja.
Men spel för vilka gallerier? Ja, eller för till vilket syfte liksom?
Ja, för att liksom hetsa investerarna, som befintliga investerare, att antingen vara liksom aktiva med sitt ägande, men också alltså att hålla investerarmarknaden varm, så kan man säga. Sen ska man komma ihåg det att Sequoia, som är Klarnas största investerare, de har ju väldigt lång tidshorisont på sina investeringar. De är inte stressade att det här bolaget måste sättas på börsen just nu.
Av liksom grundidén som enligt myten gick upp och pitchades och blev slaktat på Handels 2003-2005. Hur nära kom man och hur mycket finns kvar den grundidén?
Man kom väldigt nära, eller man skulle nog säga att man kom mitt i prick. Grundidén finns kvar fortfarande och den fungerar väldigt väl, nämligen att genomför transaktionen, pang, boom, och du får varorna som utlovat. Och får du inte det, då kan du gå tillbaka och spåra det och liksom kommunicera med Klarna. Det funkar ju hur bra som helst.
Jonas Malmborgs bok heter Den stora kreditfesten, historien om Klarna, och finns där böcker finns. Läs den, den innehåller ungefär 1 miljard roliga detaljer och 200 viktiga händelser som inte han med här. Jag som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus, Kristoffer Krok har mixat det. Vi är tillbaka igen på fredag. Hej då!